Du lyssnar på OBS i P1.
Den tyske filosofen Friedrich Nietzsches bok Så talade Zarathustra är en av idéhistoriens mest omdiskuterade. Den publicerades mellan 1883 och 1891 och har inspirerat tänkare, konstnärer och författare. Men också aktivister och rent av terrorister på alla delar av den politiska skalan. Och även Nietzsches beundrare tycks kluvna till den. Skribenten Jenny Maria Nilsson, som själv kallar sig Nietzschean, har läst Peter Handbergs översättning av Zarathustra och ger sin syn på det hon kallar världens jobbigaste självhjälpsbok, skriven av världens smartaste rättshaverist.
Det är de tystaste orden som för med sig stormen. Tankar som kommer på duvfötter styr världen. Jag läser från sidan 149 i band 6 av Symposions utgivning av Friedrich Nietzsches samlade skrifter. Det sjätte bandet utgörs av Så talade Zarathustra, vars delar skrevs av den tyske filosofen mellan 1883 och 1885. Vi nietzscheaner älskar sånt. Den sortens ord, uttryckta på den sortens vis, poetiskt, med ett högstämt och aningens hotfullt anslag. Vad är på gång? Tankarna som kommer på duvfötter, hurdana är de? Kommer de med Dantes nedre kretsar eller med paradiset? En värld av liv och anständighet eller död och resentiment? Nietzsche är kungen av mystiska och täta formuleringar, och allra mest är han det i boken om vad Zarathustra sa. Nietzschean, ett epitet som heter duga. Sedan jag hörde att man kunde vara det från Albert Camus har jag instinktivt vetat att jag är det. Oktober 1953 skriver Camus i sin dagbok. Ofta har jag tänkt på dessa eldar och dess flammor har dansat bakom hela mitt intellektuella liv. Flammorna kommer från de eldar Nietzsche tände på stränderna kring Genuas havsvik. Han vandrar ensam omkring i bergen efter brytningen med förälskelsen Lou Salome. Gör upp brasor som han står och glor på tills de brunnit ut. Värdet i denna handling, kvaliteten i den, får Camus att placera alla andra tänkare framför dessa eldar, bara för att få se dem reduceras till aska. Kyssande den kalla stenen, säger jag, här är ditt första barn i glädjetårar. Jäckande sitter jag på din grav såsom ett hån, skönare än du drömt dig. Sällsamme fader, dina barn svika dig ej. Så skriver en annan nietzschean, Edith Södergran, i dikten Vid Nietzsches grav. Liksom Camus dras Södergran till Nietzsche som mal dras till ljus. Alla tre har något gemensamt. De förstår sig på att man inte väljer. Livet, världen, till och med ens intellektuella förebilder. Man väljs av allt det där. Inte tvärtom. Så talade Zarathustra handlar om att börja välja, trots att det inte går. Att märka de osynliga vågor som bär en. Övervinna sig själv och på det viset betvinga ödet. Och det är vad övermänniskan, Nietzsches omstridda begrepp, innebär. Zarathustra är övermänniskans profet och Nietzsches längtan efter en till gudomlighet uppdaterad människa. Gud är död, mördad av oss, säger Nietzsche. Men sörj inte. Gud var en av människans bitterhet frammanad makt i en förtryckande struktur som upprätthöll det värsta Nietzsche visste. Slavmoralen. Zarathustra är uppföljningen på Guds död, ett nytt moraliskt landskap. Måste vi inte själva bli gudar, helt enkelt för att ge intryck av att vara mordet värdiga? En värld av liv och anständighet, eller död och resentiment. Paradis eller helvete. Camus och Södergran, det är trevliga namn att nämna. Men, så finns andra namn. Tonåringarna Lindsay Sovanarat och James Gamble möttes online. De var fans till Columbine-mördarna och planerade 2015 en massskjutning i ett varuhus i Kanada. James skulle döda sina föräldrar. Lindsay mötte upp. Hon kom från USA. För resan packade hon favoritboken. Så talade Zarathustra. Polisen hann stoppa planerna. James tog livet av sig och Lindsay sitter inne på livstid. Trots att det vederlagts att Nietzsche var en föregångare till nazisterna, fake news som hans syrra jobbade hårt på att etablera, fortsätter han vara flugpapper för diverse illvilliga och fascister. Nietzsche gav mig det röda pillret, säger Richard Spencer, en av USAs ledande vitmaktnationalister. Att svälja det röda pillret är ett begrepp från filmen The Matrix, som alternativhögern använder för att beskriva uppvaknandet till det de kallar sanning. Den vita mannens överlägsenhet och tron att det är just vita män som utsätts för rasism och hat. Tydligen kan man utvinna det ur Nietzsche. Oroar det mig? Att lockas av samma tänkare som de som önskar kategorisera människor och sedan mörda vissa kategorier? Vår art är benägen att hitta flotta namn och läror som rentvår våra sämsta sidor. Det oroar mig. Men jag vet hur Spencer läser Nietzsche. Ytligt. Vi för samtal på två vis. Med andra och med oss själva. Hannah Arendt beskriver det i sin bok Den banala ondskan. Våra inre samtal gör människor verkliga. I inre dialog värderar och dömer vi oss själva och ger samvete en chans att uppstå. Spencers flacka läsning inspirerar honom till övermänniskan, c'est moi. En instrumentell tolkning där Spencer använder filosofen som ytterrock för att inte bara försvara sitt mörker utan också ge det legitimitet. Just det är vad Nietzsche försöker komma åt när han lånar in Zarathustra. Zarathustra var en historisk person som levde i östra Iran cirka 1000 år före Kristus. Gör honom till sin låtsaskompis och förkunnare. Sluta vara den som behöver inordnas, oavsett vilken ordning det gäller. Nietzsches ärende blir att på gott och ont befria människan från alla trosatser. Allt för många föds, för de överflödiga uppfann staten, säger Zarathustra. Det låter rätt förfärligt, eller hur? Men de överflödiga är de som vill gömma sig i kollektivet, slippa skuld, alternativt utnyttja gemenskaper för att manipulera andra. Hårda puckar, visst. Din plikt är att bli allt du kan, annars kommer Zarathustra och kallar dig överflödig. Nietzsche vill inte locka någon från skocken till en annan ännu värre skock. Inte från stat till sekt, utan från stat till autonomi. Du kommer aldrig att få se en övermänniska marschera i en armé eller bli föreningsmänniska. Vore Spencer Nietzschean skulle han döma sig själv. Erkänna att det är han som har behov av att känna sig överlägsen. Övermänniskan kan vara ond eller god, men är ingen hycklare. Hon klär inte ut sina hemliga tyrannlustar i dygdord. Hon kan drivas av förgrämd högfärd, avund eller hämnd, men är fri från tanken på att klä mörker i ljusa glosor. Om jag inte upptäcker alkemistkonststycket att förvandla också denna dynga till guld, så är jag förlorad, skriver Nietzsche till en vän. Dyngan är lika med livet. Hans Ruin citerar brevet i sitt efterord till band 6. Vid tiden för författandet av Zarathustra är Nietzsches självkänsla låg och självföraktet stort. Men det är tvära kast med Friedrich. Enligt honom själv så blir, så talade Zarathustra, den största gåva mänskligheten fått. Dyngan blev till guld. Zarathustra är myt och saga, billiga tricks och djupa sanningar. Världens smartaste rättshaverist skrev världens jobbigaste självhjälpsbok. Nietzsche är antisystemets systematiker. Han erbjuder en nollpunkt och det kan mycket väl vara något gudomligt med det. Tankarna som kommer på dufötter, helvete eller paradis, anständighet eller resentiment, Södergran eller en tonåring som ser mord som ett beundransvärt upptåg. Denna nya moral, moral inom citationstecken, som Zarathustra presenterar sedan Gud kilat vidare, låter det inte skört? Jo, det är skört. Hur kan Gud vara god och allsmäktig och världen ändå se ut som den gör? Det kristna svaret är att Gud gav människan frihet och det är väljandet som gör oss till vilka vi är, gudsfruktiga. Okej, vi är Guds labbrotter. Det får Gud att framstå som både grym och överflödig. Men väljandets betydelse passar in i den moraliska utgångspunkt som Nietzsche råkar skissa. Vägen till värde går genom nihilism. Var och en av oss måste förkasta vår tro, tvingas ut i öknen, väl där ropa på vår Gud, men bara höra ekot av vår egen röst. Vad svarar du? Det är det som är grejen.
OBS produceras av Olof Åkerlund på Sveriges Radio i Malmö.